En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Den där vignetten kanske ni börjar känna igen. Det innebär att det är dags för hockey imorgon och det är ju fredag med allt vad som innebär också vädermässigt. Det har ju blivit en följetong tyvärr.
Ja.
Men det var en tuff promenad från parkeringen hit idag.
Ja, jag var Elnor alltså, när jag kom in här.
Du var med halsduken runt då,
ja, liksom. Ja, jag kände det. Men snart. Man har ändå våren i sikte, känns det som.
Så är det. Snart är det maj. Ja. Välkommen hit i alla fall, Johanna och Robin för den delen också. Är läget med er?
Det är bara bra, absolut. Mm.
Härligt. Du, Johanna, känner du igen vår gäst?
Ja, oh ja.
Du som läxing, tänker jag ändå.
Ja, verkligen. Det är, hur kan man inte? Ja, nej, men jag har ju... jag kanske inte ska dra en allt för lång harang, men jag känner igen i alla fall, så får du presentera. Så kan vi...
Ja, vad bra. Jag ville bara säkerställa att du ändå visste att det var en stor läxansikon som har tagit oss hit till studion. Ja. Varmt välkommen, Jonas Bergqvist.
Tack så mycket.
Hur är läget denna fredag med dig?
Det är kalas.
Det är kalas till dem.
Ja, jag har varit på resande fot sen i måndags och... Ja, men jag driver ju eget företag nu och så har jag hållit föreläsningar lite två dagar i Stockholm, en dag i Göteborg.
Ja.
Så jag har pratat 3 timmar om dagen, så om min röst är lite ansträngd så är det därför.
Du berättade ju lite innan här, du har ju bott på många olika ställen i Sverige, dels tack vare hockey men också din civila karriär. Men också att, liksom, att hemmaplan på något sätt är ändå Leksand, även om du inte är född i Dalarna så att säga.
Ja, men det har blivit så. Jag är ju född i Hässleholm och när jag var 1 och flyttade till Ängelholm och så. När jag var 16 flyttade till Leksand och så. Sen var det min fasta bas under väldigt många år. Sen har jag ju bott i utlandet i 3 olika länder. Och sen bodde jag i Stockholm 4 år. Och nu har jag bott i Halmstad i 13. Och när man är så där mixade och in i en tumla så... Faktiskt, jag och min fru, vi funderade på det för ett år sedan. Och då sa vi, vad är egentligen hemma för oss? Och vi enade som att det är Leksand som är hemma. Det känns mest hemma.
Är det någon liksom ändå hybrid jag hör här av någon form av liksom skånskt dalmål?
Det kan du ge dig, Katt. Ja, men det har ju blivit någonstans en yrkesskada. Sådär. Jag har ju aldrig försökt ändra min dialekt överhuvudtaget. Men för att göra mig förstådd när jag flyttade till Leksand så fick jag väl fila lite med Norrlands sandpapper och sen... Har man den kärleken som jag hade till Dalarna och Leksand så är det kanske lätt att man plockar upp något ord här och där. Och det var någon som sa, är man musikalisk så är det lättare att plocka upp något sån här dialekt. Så att det är väl det, jag är väldigt musikalisk. men det, i början var det väldigt jobbigt faktiskt. Helst när jag kom tillbaka till Ängelholm då trodde de att man hade förändrat sin dialekt. Och det var, jag kan inte ändra tillbaka. Det blir som det blir helt.
Jag förstår. Jag tror för min generation så är det liksom så här 90-talet, Tre Kronor. Då är du definitivt ett av de här första liksom namnen som poppar upp. Och även såklart tiden i Leksand och målgesten, den ikoniska, helikoptern. Mm. Hur länge hängde den med och vad uppkom den från, den målgesten?
Den uppkom i 1984. Södertälje hemma. Vi stod 3-3 tror jag och var någon minut kvar och fick en passning från den gamla legenden Ivan Hansen bakom mål och så satte han i krysset och avgjorde matchen. Och jag blev så jäkla glad. Så jag svingade klubban över huvudet så här, helt spontant. Och då var ju SVT där och gjorde ett reportage. På den tiden var ju reportagerna 5-7 minuter och det var ju SVT var kanske på några matcher om året. Och då såg jag det där på tvn sen tänkte jag, fasen, det där är bra alltså. Så det plockade jag upp sen och tänkte att det där ska jag göra som min målgest. Och det var ju innan man egentligen började prata om målgest överhuvudtaget. Så den hängde med. När jag gjorde mitt första VM-mål 86 mot Kanada så var den där. Och när jag gjorde mitt sista mot Kanada 98 så var den där. Så att det är många kommer ihåg den.
Jag var alltid rädd att du skulle sopa ut liksom, ögonen på någon med den där. Ni gjorde aldrig det? Eller?
Ja, det var min följdfråga. Då har du råkat liksom vifta till någon jävel som kom i närheten någon gång? Eller?
Nej, faktiskt inte. Men jag har några bilder där domarna åker så här precis bredvid. Liksom. Och när jag gjorde mål i VM-finalen 95 i Globen, det var ju sånt jäkla tryck där inne och varmt. Så då var jag ju så glad så jag svingade den, men då gled den ur handen så jag fick hämta den i mitt zon.
Ja, och det var nog enda gången jag var irriterad på dig att du gjorde det, för det var ju ändå 1-4 och det var ju kört liksom.
Myllis för dig kanske, inte men för mig.
Nej, men Myllis kastade väl in någon puck där, eller hur?
Ja. Jo, men det är ju svårare att ta dem där, vet du.
Men du kände ändå att den skulle fram liksom, oavsett vilket mål i matchen det var?
Nej, men jag trodde vi kunde vända den matchen. Jag var ju väldigt nära i bytet efter jag 2-2 också. Mm. Så att, nej, det var enda gången jag har sagt till min coach Kurt Lundmark att dubbla med mig, så för jag var så jäkla het då, vet. Och då det var ju matchens lirare i en VM-final i alla fall. Det får man vara rätt stolt över.
Absolut.
Ja, det utstrålar ju självförtroende om någonting, alltså gentemot motståndaren, att så här, att man inte har gett upp, tänker jag. Så skulle jag tolka det, som motståndare.
Vi ska snacka mer, du har ju en del VM och OS medaljer, ett par landskamper också, 2-7-2 va?
Än så länge.
Ja, du lägger till det. Ja, precis, du lägger till det. Är väl tvåa på den listan.
Ja, numera. Jag var ju etta då när jag la av och hade ju rekordet i 8 år. Sen kom den där jäken Jönsson.
Ja, just det.
Jörgen Jönsson gick ju förbi mig då. Och nej, men det är ju helt fantastiskt. Alltså, om man tänker varifrån jag kommer som skåning. På 70-talet flyttat till Leksand och jag var en pionjär. Det var ingen skånsk spelare som har spelat i landslaget som hade moderklubben i Skåne. Jag fick vara den första att spela VM, jag var den första som var i NHL, jag var den första som vann guldpuck, jag var den första som var i OS från Skåne. Och sen plötsligt så har jag gjort flest landskamper, det finaste av alla jäkla landslag som finns. Vet du. Så att,
och framförallt Tre Kronors status på 80- och 90-tal var ju kanske något helt annat än vad det är. Det är ju folkkärt idag också såklart, men det kändes mer speciellt kanske.
Ja, det gjorde det faktiskt. Och vi bröt ju igenom så många olika vallar och murar på den tiden. De som kommer ihåg hur jäkla bra Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och de här var och hur deras system var helt annorlunda. Och vi fick riva den muren och vinna guldet i Sverige för första gången på 25 år 1987. Och vi fick till och med bragguldet det året. Alltså ett svenskt landslag i hockey idag skulle få bragguldet. Jag vet inte vad som skulle hända för att man skulle få det faktiskt.
Nej, intressant. Vi ska prata jättemycket mer med dig, Jonas, lite framöver. Vi ska just nu i alla fall skifta fokus till det som pågår här och nu. Och det är ju finalen i SHL där vi har spelat 3 matcher. Vi ska lyssna lite till reaktionerna efter match 3 och det är Rögles målvakt Kristoffer Ifalk.
Kristoffer Ifalk, det var lite speciella baklänges mål idag. Så ska vi börja med dem i tur och ordning. Det var en... Ni får ett baklängesmål där pucken tar på skridskon. Hur upplevde du den situationen?
Det var ett lite oturligt spel där och så en studs som går in. Det är sånt som händer. Inget vi kan lägga någon vikt vid, men såklart det är synd att den går in.
Hur ser du på att det målet godkändes?
Nej, det är väl inget att säga om det. Det är domarna som dömer och lite på att de gör rätt.
Och sen vid andra målet så kommer det en fladdrande puck utifrån kanten. Såg du den eller?
Ja, jag såg den precis när den passerade mitt huvud tyvärr, så det var lite olyckligt. Jag vet inte riktigt vad som hände där.
Och sen avgör ju då Skellefteå med ett friläge och du såg inte glad ut efter att pucken har gått in där.
Nej, men det är klart, det är väl en puck jag vill ha tillbaka när det är så lite tid kvar och sen samtidigt händer det mycket onödiga saker längs vägen som vi kan undvika, så att det summerar väl lite den här matchen att vi spelar lite på slumpen och ger dem sina lägen istället för att spela med en trygghet som vi har gjort här på slutet och den pondusen.
Det var mycket frustration när det där målet kom eller?
Ja, men det är klart, det är så lite tid kvar och vi har precis kämpat i kapp och gjort 2-2 där innan, så att det är surt.
Hur upplevde du annars här då att få spela en finalmatch hemma i Ängelholm? Hur upplevde du publiken?
Ja, men grymma som vanligt. Det är som dag och natt att vara nere här och spela jämfört med uppe i Skellefteå. Det är kul att det verkligen hörs att det är publik på läktaren och nästan jobbigt för den ibland, men det är grymt. De är grymma för oss.
Hur ska ni ta tillvara det på lördag och utnyttja det på ett bättre sätt än vad ni gjorde idag?
Nej, men det är väl, vi ska gå igenom den här matchen sen tror jag det är viktigt att vi släpper den och sen ser vad som har gjort oss framgångsrika fram till idag då, liksom, att vi kan studsa tillbaka till vårt trygga spel där vi litar på varandra och vi chansar inte utan vi spelar smart över hela banan.
Och försöka bjuda tillbaka till supportrarna då.
Ja, men precis, det vi gör det för dem.
Tack.
Tack.
Det var orden det från Röglekeepern Kristoffer Ifalk. Han fick en lilla passningen också till publiken uppe i Skellefteå. Det har ju varit för lite skitsnack i det här slutspelet ju.
Verkligen, nej, så han kände väl det också att han behöver lägga in en liksom, liten extra kommentar som hettar till det hela. Det har väl också varit lite kritik mot att det inte är så stor underhållning i och med att det lite, har varit lite målsnålt i match 1 och 2.
Det kan man ju lugnt säga. Mm. Och då undrar vi ju såklart, Mattias, efter 1-0 och 0-1, rena rama målkavalkaden här med 5 mål ändå i den här matchen. Vad säger du om den här rysaren vi fick se? Vad är dina första tankar kring match 3?
Ja, det var ju en riktigt bra hockeymatch igår. Det var ju högsta tempo, väldigt intensivt fysiskt spel, mycket känslor, mycket händelser, och de växlar ju målchanser hela tiden. Så att när man kollar på hockey så är det ju precis en sån här match man vill ha. Och jag tycker att de här finalmatcherna har ju bara stegrat sig intensitet för varje match. Och vi får väl hoppas att det fortsätter så.
Och det här berömda draget då i Catena Arena, är det en enorm skillnad skulle du säga jämfört med Skellefteå?
Nej, någon enorm skillnad tycker inte jag att det är. Jag har ju varit här upp i Skellefteå här på slutet också. Kristoffer Rifalk är ju en fantastisk målvakt och en oerhört trevlig person att prata med. Men så jättestor skillnad är inte på draget. Det har varit jättebra drag upp i Skellefteå också. Det som blir i Ängelholm, det är ju den här arenan. Det är ju någonting med arenan som gör att det blir som en gryta där med de branta läktarna och att det verkligen kokar. Det man har i Skellefteå istället, det är ju den oerhört enögda publiken där uppe. Mm. På ett väldigt positivt sätt. Men de hjälper ju verkligen till att sätta press på domarna och motståndarna i tveksamma situationer.
Ja, du garvar till där, Jonas. Känner du igen det där från din egen aktiva tid och för den delen som ledare? Fanns det så här några klubbar som man kände bara, alltså den här publiken är så enögd?
Ja, men så är det. Och det är skönt när de är så där enögda. Jag älskar det. Det sätter ju press. Leksand är ju lite för snälla. På hemmaplan så sjunger de ju hela tiden. Så de reagerar knappt på vad som händer på banan. Och då sätter man ju inte den pressen på domaren heller. Så. Men jag gillar det där. Jag har ju sett matcherna också. Jag tycker Skellefteå-publiken är ju galna på ett annat sätt. Sen är ju Catena Arena, jag har varit där många gånger. Det är ju en fantastisk arena. Den grytan och den stämningen som skapas där är ju otrolig. Och inte minst vårt RBK är ju häftigt liksom inmarschen.
Ja, definitivt. Mattias, om vi tar liksom själva matchen i sig då. Förutom att det blev en hel del mera mål. Vad var annorlunda tycker du?
Ja, men matchen, alltså den här matchen skruvades ju upp ett snäpp ytterligare när det gäller tempo. Och det gjorde ju att det blev en del misstag från båda lagen som öppnade upp då till målchanser åt båda håll. Sen så uppe i Västerbotten så var ju Rögle det bättre laget i båda matcherna, men igår så slog ju Skellefteå, ett sargat Skellefteå med alla skador och sjukdomar, slog ju tillbaka och fick igång sitt spel så som man vill spela och som man alltid spelar, att man kommer med fart och oerhört skickliga i passningsspelet.
Och en del snackisar som det ska vara i en final också var ju Per Lindholms mål med skridskon.
Precis, det var väl 3 ganska konstiga mål av Skellefteå egentligen. Dels att Per Lindholm styr in första målet med skridskon där. Arvid Lundholm gör ju någon slice eller någon wedge in bakom Rifalk. Och avgörandet är ju en kontring i powerplay. Så att, det var ju 3 annorlunda mål.
Jag är lite tveksam till det där sparkmålet faktiskt, eller sparksmålet, men liksom att han ändå vinklar upp skridskon i och med att han har ju möjlighet att sätta fram klubban, men det är ju enklare med skridskon och sen är det en bromsrörelse även om det inte är en sparkrörelse, så jag är lite förvånad över att det godkändes faktiskt.
Som gammal spelare, vad är din take på att göra mål med skridskon? Vad ska vara tillåtet och vad borde inte vara tillåtet?
På min tid hade det ju där inte blivit mål. Man har ju ändrat reglerna så många gånger och det är klart med de reglerna som är, det var en 50-50 tycker jag. Alltså de kommer med så hög hastighet in, alltså han vinklar upp skridskon. Det är ingen sparkrörelse, men det blir ju spark i och med att han har sånt stark kraft med sig in. Men det är ju inte lika skönt som spelare att göra mål med skridskor som att sätta den med klubban. Liksom. Men alla räknas. Jag har inte jättemycket att säga om det. Det är bara att hacka i sig och gå vidare.
Ja, verkligen. Han är ju dock väldigt liksom ren, så de har tappat markering liksom rakt i mitten. Men att han mål är gjorda, alltså det ska ju vara gjort med klubban liksom, så att man ska väl försöka med det till varje pris.
Hårfint om det är en bredsida eller en inbromsning.
Mm. Ja, exakt, men han
alltså, för min del har man gärna fått släpp och göra mål med skridskon hur mycket ni vill, så att vi inte behöver tjafsa om det. Jag tror inte att det skulle innebära att folk håller på och sparkar i målgården.
Nej, man får ju inte någon, kanske en enorm fördel av det, men
nej, det är snarare så att det skulle liksom straffa försvarare som låser klubbor och sådär. Men jag tror inte att det skulle innebära att folk börjar sparka som galningar i målgården och målvakten utsätts för fara med skridskorna, utan jag tror att det skulle inte skada någon om vi bara släppte på det helt.
Mm. Mattias, vad tar matchserien vägen nu då? Vad känner du?
Ja, det blir ju väldigt intressant här i Ängelholm på lördag eftermiddagen här, vad det här tar vägen. Nu känns det ju lite som att för första gången i det här slutspelet så sätts Rögle under lite press. För att det går nog inte att förlora en hemmamatch till här när man från början har hemmaplans underläge. Åka upp till Västerbotten på måndag och ha 1-3 matcher. Det blir nog för tufft för Rögle. Så att, men det är ju en oerhört jämn matchserie det här, och allt tyder på att det kommer gå långt och att vi kommer få många matcher som vi vill ha. Så att Rögle kan mycket väl slå tillbaka på lördag, även om Skellefteå var mycket bättre igår. Och kanske utnyttja hemmapubliken på ett bättre sätt. Både publiken och laget var ju väldigt påslagna och drev varandra igår till en början. Men fortsätta rida på det hela matchen på lördag.
Mm, något annat som ofta blir avgörande är ju målvaktsfajten. Söderström mot Rifalk i det här fallet. Vad säger du om den bataljen?
Två oerhört bra målvakter. Men måste jag välja så är det ju lite fördel Kristoffer Rifalk. Jag tycker att den fantastisk playoff-målvakt och spelar ju alltid som bäst i kval och slutspel.
Vet du om någonting om Pudas och Sikura? Alltså hur status är där?
Jag har ju inte undersökt dem själva, men den infon som jag och vi har fått till oss är väl att det är färdigspelat för båda två, att de är borta resten av finalserien.
Har du någon koll på om det är huvudet eller om det är axeln igen eller?
Som jag har hört så är det ju den tidigare skadan som man har slagit upp, och att det är axeln som fick stryk när han åkte in i sargen där.
Mm. Ja, vi får se helt enkelt vilka som är tillgängliga till lördag. Då vankas ju match 4 återigen då nere i Ängelholm. Tack så mycket Mattias. Vi ska gå vidare. Fortsatt trevlig morgon till dig.
Tack, detsamma.
Ja, du har följt med i finalserien. Vad säger du om, nu blir ju match 3 liksom, den är ju lite eldigare och lite mer målrikare. De två första är ju otroligt tajta. Hur ser du på styrkorna kring de här två lagen?
De har ju likvärdiga styrkor på något sätt med ett starkt försvarsspel och skridskostarka, intensiva spelare. Så att det är ju så där jämnt som det har varit resultatmässigt. Och det som hände, och det tycker jag Mattias beskrev väldigt bra, är att man drev upp farten ytterligare igår, vilket gjorde att man tvingade fram några fler misstag. Med den farten så kom man också in framför buren på ett annorlunda sätt. Sen är ju Skellefteås andra mål, det är ju inte Skellefteå som kommer in framför buren, utan det är Arbol som skymmer i Falk så att inte han ser pucken. Så att, men det är ju så, det händer ju när allting går så otroligt fort. Mm. Det är ju som ett lag- och schackspel, men i otroligt hög fart. Mm. Och ju högre fart man driver upp, desto lättare är ju att de här misstagen kommer.
Men den här resan som vi har snackat mycket om, som Rögle har gjort med liksom halkat sig in i en åttondel, har 10-0 i slutspelsmatchen inför den här finalen. Det har man ju nästan aldrig sett någonsin, i alla fall inte under liksom den slutspelsvariant som svensk hockey har.
Nej, och jag ska säga, jag var ju och tittade på sista grundspelsmatchen mellan Rögle, Skellefteå och Ängelholm. Och Skellefteå vann med 4-0, det kunde vara 10-0 nästan. Och jag sa till min bror, jag satt bredvid honom på läktaren, alltså det måste finnas två lag som är riktigt dåliga i den här serien, annars åker Rögle ur i år.
Mm.
Så dåliga var de då. Och sen har de vänt på det här sättet, och hur Roger har gått in med sitt ledarskap och matchat fram Rifalk som nu är en nyckelspelare.
Ja, men hur mycket tror du att det här liksom är, alltså det är klart uppenbart att Roger har gjort någonting som är väldigt bra, men vad har han gjort? För det du är inne på, det är ju ett Rögle som under grundserien stundtal ser bedrövligt ut.
Mm. Jag känner ju både Janne Larsson och Roger, och de är ju lite mer analytiska och inte de här eldiga, men otroligt kloka hockeymänniskor. Och jag tror att de har gått tillbaka. När har jag spelat som bäst? Jo, det är när det har funnits ett samspel och en arbetsglädje och en trygghet i gruppen. Och det har de trott på från första stund. Och därifrån de kom så tog det ju kanske längre tid än vad de hade förväntat sig. Men sen när man då halkar till den där åttondelen och så får man en frisläng i kvartsfinalen, då åkte ju självförtroendet och all tyngd som har varit på axlarna bort. Och i grunden är det ju ett bra lag. Det är mycket kompetens i det laget. Det var vi ju rätt överens om innan säsongen.
Mm.
Så de får väl ut den fulla potentialen nu. Det som kanske bröderna Abbott så när de satte ihop laget.
Mm. Vilka spelare förutom Rifalk då håller du som liksom allra viktigast för Rögle?
Jag tycker att när de har spelat dåligt så har ju de bästa spelarna varit dåliga helt enkelt. Men nu har de ju klivit upp rejält. Jag tycker Everbergs åttondel och kvart och även semifinal var otroligt avgörande. Han har kanske inte kommit upp riktigt i den delen. Han behöver komma in där och slå in några puckar. Tycker jag även Daniel Saar då, han gjorde ju 7 mål på de första. Man har inte gjort något mål nu. Han behöver också kliva fram och sätta dem. Sen Tambellini och det delen. Men alltså alla har ju sett att Bichel, hur jäkla viktig han är i en sån här matchserie. Så det är de bästa spelarna, men det är så många, det är så jämnt och det är 4 kedjor som på bägge sidorna alla levererar på något sätt, så att det är den totala kollektiva självförtroendet som man måste bygga på för att man ska vinna det där guldet. Mm.
Så är det, vi får se, det luktar 7 matcher i den här serien.
Jag hoppas det.
Mm.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu ska vi ta oss till någon som jag misstänker är väldigt glad och en i studion som inte är lika glad. Det är Johan Alsén, sportchef i Brynäs. Ja, vi börjar ju såklart med att gratulera till avancemanget. Och undrar, är du kvar i någon form av liksom party mode här? Eller har du återgått till verkligheten, Johan?
Ja, men det sjuka är att man fungerar så, eller jag fungerar så i alla fall, att man tittar ju snabbt fram på det som ska göras. Det gick några minuter där, så börjar man fundera på vad gör vi nu? Så jobbet börjar ju nästan direkt. Man är ju kanske sjuk och skadad på något sätt, men det är så man är, eller jag i alla fall.
Man får ändå fråga vad som hände där då, 24 timmar efter, om vi tar från slutsignalen då på isen på Hovet tills ni var tillbaka i Gävle.
Nej, men det är såklart, det är ju många glada människor och det är ett gäng som ändå är, de har haft ett mål ända sedan första snacket, och att uppnå det liksom, det blir ju inte en tomhet, men det blir någon form av, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag ser Jonas där i studion, han har ju vunnit ett par gånger han också, och han vet ju hur det känns. Men det kommer en massa folk till Gävle, till ishallen. Vi mottagna supportrar. Det är lite festligheter under natten. Dagen efter har vi lite fortsatt festligheter, lite mat, lite bankett med nära och kära. Så att, ja, det är väl inte mer än så egentligen.
Jag tänker det så här, när ni åker ur och liksom med den budgeten och med liksom den förväntansställning, alltså alla säger ju att det här ska bli ett år, ni ska ta det upp, och sen så sitter ni här och så har ni löst den uppgiften och du är liksom sportsligt ansvarig för det projektet. Landar man mer då i att det är en kanske en lättnad för en glädje?
Nej, det vet jag inte. Sen är det många som säger budget. Ingen som vet vad vi hade i budget. Men alla säger att vi hade en jävla budget.
Jag misstänker ändå att den var en av de bättre i Hockeyallsvenskan. Om jag säger så då.
Ja, nej men för att börja där. Många av våra spelare gjorde jättestora uppoffringar. Både karriärsval och ekonomiskt. Vi hade större delen av laget som spelar för halva sin lön. Vad man haft tidigare. Men som sagt. Lättnad, ja. Men det är väl alltid så när man uppnår ett mål som man har jobbat för under lång tid. Jag vet ju i den här rollen att jag sitter ju sällan ensam. Vi är ju otroligt många i alla beslut, i alla arbetssätt. Vi finns ju många människor här som gjort ett fantastiskt jobb i ett års tid. Med ett mål i sikte. Och ja, jag vet inte hur jag ska svara egentligen. Jag vet inte vad man känner. Det är allt möjligt på samma gång faktiskt ändå. Det är tomhet, glädje, stolt. Allt samtidigt.
Fanns det någon gång under det här året som du kände en extra stor press eller liksom tvivlade, eller har du hela tiden haft en 100% tro på att det här kommer räcka hela vägen?
Ja, det har jag trott hela tiden. Sen är det ju alltid så att man inser rätt snabbt när man jobbar inom idrott att det är många saker som sker bakom kulisserna hela tiden. Nu vann vi liksom 25 matcher i raden och liknande, men det är ju inte så att det har varit saft och bullar här i vardagen, utan det har varit många hårda samtal, tuffa träningar, bataljer på träning, diskussioner på kontoret med tränare. Det sker ett stort arbete hela tiden. Och jag sa det till någon tidigare, om det var lätt att vinna, då skulle alla vinna. Det krävs någonting extraordinärt för att gå hela vägen, oavsett serie, oavsett sport, oavsett vem man är. Så att det har varit mycket jobb av många personer.
Har du följt med Brynäs resa den här säsongen, Jonas?
Ja, oja, det har jag gjort. Och, jag är otroligt imponerad av allt ni har gjort, Johan. Jag vet exakt när spelarna jublar nu och sen ska de gå på is 1 augusti. Och själv skulle man bara vilja koppla av och sätta sig med fötterna högt och njuta av det här. Så, men det är nu din högkonjunktur börjar. Liksom. Nu är det fullt ös. Ja. Och jag hade den där glädjen, jag hade liksom lättnaden. Och sen så kom en jäkla tomhet mitt i alltihopa. Och det kom ganska fort på mig, och sen ändå så skulle man liksom trycka gasen i botten och bygga någonting för nästa år. Men jag bara råder dig, klappa dig själv på axeln och stolthet åt hela organisationen, för det ni har gjort, det kommer fasen inte av sig själv. Framgång är sällan en slump.
Nej, och det jag kan nämna när man ändå får chansen så här, det är alla supportrar, varenda match vi har spelat borta har varit fullt, och det har varit som en hemmamatch. Ställen man aldrig sett förut, som det kommer Brynäs i hela hallen. Nybro fullt, Västervik fullt. Det är som en hemmamatch. Karlskoga är fullt av brynäsare. Vi slår publikrekord hemma. Sponsorer stannar kvar. Det är liksom, alla har ju en del att vi har kunnat satsa också. Inte bara de som har stannat kvar och gjort uppoffringar som spelare och ledare, utan alla de här runt om som finns som kanske inte får rubrikerna. Vi har fantastisk publik, både hemma och borta. Det är, man glömmer ofta det, tar det för givet.
Ja, det skriver jag verkligen under på. Om man ser till lagbygget då, vad är det liksom som du känner att ni prickade rätt? Du var ändå inne på att det var många alltså, i befintliga truppen som fick gå ner i lön och visa liksom Brynäs hjärta, och sen plockade ni in lite nytt. Och hur resonerade ni? Vad kom ni fram till? Det här behövs för att ta sig upp liksom.
Nej, men det är som alltid när man bygger ett lag, en organisation. Det behöver alla delar, det behöver alla personligheter, alla olika karaktärer och det som var viktigt först var att sätta den kärna som vi ville ha kvar. Och de märkte jag hade pratat ihop sig rätt så snabbt. Så vid de samtalen för några dagar så gick det rätt så fort. Och det underlättade sen när vi ville ha in spelare utifrån, importer. Och när vi pratade importer och de typerna av spelare vi ville ha i steg två. Då var det killar som har gjort det här förut. Bevisat leverera på den här nivån, som är bra människor. Och då blir det lättare för mig att säga att vi har som mål att gå upp här. Och Johan Larsson är med, och Rudin är med, och Bertilsson är med. Då säger ju också Westel och Keller att ja, men det här tror jag också på. Det här vill jag ha med. Och då blir det ett lättare läge att få in dem. I steg tre så hamnar vi på att få in dynamiken med unga, hungriga spelare som älskar livet, älskar det mesta. De vill framåt, de har det drivet. Och då fastnar vi för Oliver Ternström, vår egen Noel Nord. Theo Lindstein var ju redan klar i för sig. Damian Klara. Så man får den här pushen underifrån också av spelare som har siktet på NHL och driver underifrån och pressar de äldre spelarna också på ett bra sätt. Sen kommer de sista pusselbitarna med tiden när det passar. Och det är ju sällan man bestämmer själv. Det handlar om timing allting. Man ska ha pengar kvar när det dyker upp ett läge. Som Jordi Benn till exempel, som inte fick ett one way i Dallas. Då hade vi Greg Scott i hallen. Vi hade den här resan, den här situationen som triggade han. Så då har vi slumpen någonstans som gör att en sån kille med 700 matcher kommer in här i det läget. Så att, då kommer de bitarna sen.
Men hur tänker man nu då inför nästa säsong i och med att ni har ett så pass välkomponerat lag? Du beskriver det ju väldigt liksom väl i att ja, men du har fått ihop någonting från varje perspektiv. Och så ska man liksom bygga om, kanske lite grann, men hur mycket vill man egentligen ändra då? Vad behöver du faktiskt komplettera med för att ändå etablera er i SHL igen?
Det är ju det som är det både svåra, tuffa och som gör ont i magen. För det, alla som man jobbar med lag och jag säger organisationer också, det är ju, vi blev en familj här och det är ju helt avgörande för att kunna få, ja, men det här draget, trycket, flytet när det går emot att alla spelar för varandra. Det är det tuffa att hitta och det gjorde vi och det blir ju utmaningen nu också. Sen inser jag och vi att det är nivå upp. Vi kommer inte möta inget ont om något lag i den här serien, men Växjö borta och Färjestad borta, det är något annat. Så det behöver vi vara medvetna om och vi har många som har gjort det tidigare, men det behöver vara nyktra att titta på när vi utvärderar allting här och de som ska vara med nästa år. Det är en annan resa, men att han har varit med nu och sett den homogena gruppen och som de beskriver själva, den bästa gruppen de någonsin har varit med om. Det blir utmaning att återskapa det. Sen vet jag att alla grupper är unika, men det finns ganska mycket paralleller kring alla grupper som har lyckats. Så där behöver vi titta liksom på vad vi gjorde rätt i år och vilka typer av karaktärer som vi behöver pussla in om det är någon som försvinner. Så här. Sen är det så här, ibland är det flyt också. Ibland slår det väl ut allting samtidigt. Ingen trodde att Damian Klara skulle stå här och vara överlägsen i serien. Det hoppades jag, men det trodde jag inte. Så att det är sånt också. Men där och i det här så tror jag att det är gruppen att skapa familjen. Man spelar för varandra, klyschigt som fan. Men det blir avgörande och det blir utmaningen.
Ja, och hur mycket av den här liksom gruppdynamiken kommer du behöva återskapa? För det blir väl per automatik, oavsett nu när det har gått bra och när det har gått upp, att platser i truppen kommer att öppnas upp. Vi vet ju att Jakob Silfverberg är tillbaka. Finns det andra hemvändare och andra liksom drömnamn du nu sneglar på?
Ja, men det gör det. Och det är som alltid. Silver, ska han hem hitta sin plats. Folk ska foga sig, det ska bli en ny hierarki. Folk ska pissa revir, man ska ha första bråket, första skrattet, första motgången. Och det är då man ser egentligen vad gruppen är gjord av och vad man har byggt. Så att Silver kommer, jag hoppas på fler naturligtvis. Nu börjar många bli lite äldre, jag tycker det är dags för dem att komma hem. Så vi får slussa iväg nya. Men vi drömmer alltid om det, om våra namn och vi försöker hålla dem i värmen. Vi har dem med här hela sommaren. Omklädningsrummet med oss och tränare, spelar svarta vita. Så jag hoppas att det inte finns något annat val, någon annan tanke när det är dags att vända hem. Och vi hoppas att vi har någon eller några till här.
Det är ingen hemlighet att ni är intresserade av Oskar Lindblom. Hur hoppfull är det att en sån spelare väljer att vända hem?
Ja, jag står här och väntar på han faktiskt. Jag skulle kunna åka och hämta när han kommer.
Där får vi skopet, nej, härligt.
Ja, han behöver ju säga själv hur stor chansen är. För oss är det no-brainer, vi vill att han spelar här. Vill han det själv kommer vi få det hända.
Kan du liksom sätta fingret redan nu, Johan, på vad som ska till från ditt och organisationens håll för att det inte ska bli liksom ett bottenår i SHL? Vad ska till för att ni åtminstone ska liksom stabilisera er i SHL-tabellen nästa säsong?
Ja, men kontinuitet är ju A och O här nu och jag tycker att vi har en organisation som står redo. Det är många som har varit med ganska länge i organisationen. Jag tycker att där har vi ingenting som... ja, men kontinuitet skulle jag säga där. Sen ödmjukheten, den kan jag garantera, den finns där. Den kommer, man brukar säga det, men vi är jäkligt ödmjuka inför vad som kommer. Sen blir det en utmaning, just rent sportsligt skulle jag säga, att vi, om vi sa att Allsvenskan var ett nytt, det var nya hallar, nya spelare att möta. Nu ska vi tillbaka till SHL och det har gått ett år, det har runnit lite vatten under broarna. Och igen, förmodligen kommer vi inte ha 25 matcher med vinster i rad. Den vardagen kommer vi inte ha. Så att det kommer bli det som blir lite utmaning skulle jag säga. Att det blir tätare, jämnare. Vi kommer sätta större prov på våra spelare. Alltså i vardagen. Och de vardagliga matcherna. Torsdag, Karlstad borta. Det är inte samma sak som Västervik borta. Det tror jag blir. Och komma in i det snabbt. Det tror jag blir utmaningen.
Nu har ni ju vunnit och rider på den glädjevågen. Men om du liksom får säga någonting gott om liksom er upplevelse i Hockeyallsvenskan. Vad skulle du säga om det?
Ja, men fantastiskt. Och men kraftsamling eller vad man nu ska kalla det. Alla, vi slog i botten någonstans, pennen slog i och alla ställde upp. Spelare, ledare, supportrar, sponsorer. Och det är det här scenariot man drömde om när det hände, liksom, att det skulle ske. Och allt slog egentligen in samtidigt. Så att det är ändå med, det är inget kul att åka ur en serie. Det kan jag inte rekommendera någon. Men det kom massa jävla bra saker av det. Och jag har en skön känsla i magen, det måste jag ändå säga, av den här säsongen. Och Hockeyallsvenskan gör ett jäkla bra jobb och mycket bra, det visste jag redan, men hockeyspelare, det finns massor av hockeyspelare i Hockeyallsvenskan, Division 1. Svensk hockey är duktig.
Härligt Johan, det får bli slutorden för den här gången. Vi får förhoppningsvis all anledning att återkomma till dig kanske till hösten och snacka ditt SHL-bygge, så jag önskar dig lycka till med det arbetet också såklart.
Tack så mycket, trevlig fredag hörni.
Tack så mycket.
Tack Johan. En glad sportchef såklart. En mindre glad Robin påade jag ju innan. Djurgårdssupporter. Du var ju ändå lite så här, du var ju inte jättehoppfull att Djurgården skulle lösa det här. Alltså inför finalserien.
Extremt mycket som skulle bli bättre för att Djurgården skulle kunna rå på Brynäs här.
Om vi tar Djurgårdens säsong då och det som nu hände med Niklas Wikegård och vad ska till här för Djurgården? Och, ja, men så här, vi har ju snackat mycket om Stockholms hockey överlag som känns lite som en döende patient.
Ja, och det är väl ingen hemlighet att Djurgården nu år 3 i Hockeyallsvenskan är i Hockeyallsvenskan på riktigt att säga. Första åren, det känns ju nästan som att alltså, så här, när HV åker ner, Brynäs åker ner, Djurgården åker ner, att de är inte där på riktigt förrän de har fastnat. Att man har en sån dopad ekonomi första åren där man egentligen kan, alltså man krossar ju de andra lagens budget. Nu är Djurgården fast på riktigt och de flesta rapporterna säger att Djurgården kommer ju inte ens ha en lönebudget som är topp 3, topp 4, topp 5 i Hockeyallsvenskan nästa år. Så att nu är det ordentliga utmaningar.
Wikegård aviserade ju, tror jag, i TV4 här i någon paus att han kommer liksom då avveckla det här advisory boardet som har funnits och kanske ta en annan approach i Djurgården än vad som har funnits tidigare då eller de senaste åren. Vad har du att säga om det uttalandet?
Ja, advisory boarden, det är väl ett koncept som kan vara lyckat eller inte lyckat, beroende på vilka som sitter där. Liksom. Men jag tror att man kommer ta in en till person, kanske inte en sportchef som vi spekulerade tidigare, utan mer någon scout, analytiker, någonting, en till resurs, där Wikegård, Robert Kimby och nu är ju Kimby officiellt klar för övrigt. Det är Sveriges ens bevarade hemlighet, men han är också en stor erfarenhet av att vi är involverade i truppbygge, i och med att i Almtuna fick man göra lite allt möjligt. Jag tror Robert Kimby boka hotell, körde lagbussen och allt.
Ja, men det gör man ju Almtuna. Det ingår ju lite där. Jag tänker lite, Jonas, kring just med ledarfrågorna där, att då Honken ska liksom vara kvar på något sätt, ta, eller måste väl ta ett steg tillbaka. Kan man se lite problem i kristallkulan kring det?
Det kan man ju definitivt göra. Och samtidigt så tycker jag att Holmqvist verkar vara väldigt nyfiken på att utvecklas och ha en långsiktig syn på sitt ledarskap. Och gjort det fantastiskt bra, måste jag säga, under de förutsättningar han hade. Men det är ju klart, har man varit högst upp och sen så ska man gå ner. Det är inte alltid lätt för den nya ledaren som kommer in. För att han kan ju ha... Alltså det här gjorde vi inte förra året. Det var bättre med Honken. Och liksom, det kan ju bli de slitningarna. Men det har ju att göra, liksom, har de en schysst dialog mellan varandra i ledningen så kommer det ju kanske... Det är aldrig fel att ha bra och kompetenta människor i en ledarstab.
Det man ska ha med sig är ändå att Robert Kimby blev liksom klar för Djurgården i november när Honken tog över. Så han har ju vetat om det här hela tiden. Mm. Och Honken väljer själv att förlänga kontraktet i februari under den här förutsättningen att Kimby är head coach. Så där hoppas jag att han har accepterat det fullt ut.
Vad sker kring en sån som KG Stoppel som ändå liksom är någon form av inventarie i Djurgården Hockey?
Ja, det var lite intressant. Han gick ju faktiskt ut i, nu minns inte jag vilken media det var, men han gick ut och sa att han är öppen för att ta ett sportchefsjobb i någon annan klubb och att eventuellt lämna Djurgården efter 34 år i föreningen. Så att det är ju intressant. Det känns, han sa ju att det här, att när man varit så länge i en förening och så ska man gå in och vara sportchef, så det blir lite svårt att bara fokusera på sporten. För det är så mycket annat som hamnar på hans bord hela tiden. För att han har varit längst. Vet hur det här funkar. Hur har det inte funkat förr, etc. Så att, Ja, det känns väl inte omöjligt att han lämnar Djurgården då.
Nej. Hur tror du att de kommer bygga om truppen då? Bara liksom några korta namn in och ut?
Ja, det är ju jättesvårt i och med att man har två målvakter under kontrakt. Man har 7 backar på kontrakt. Man har närmare 14 forwards på kontrakt. Så att det mesta är ju... Visst, det är lite juniorer där inräknat. Men det är ju juniorer som platsar, har vi sett. Och sen så är det ju ett par värvningar som... Vi vet det klara som inte officiella. Arvid Kostman, Fredrik Weigl har ju spekulerat sig om. Så att trupperna är ju mer eller mindre satt.
Mm. Nu Jonas, står ju sig SHL otroligt starkt. Men inom nästan alla stora lagidrotter i världen eller Europa så är det ju huvudstadsklubbar som ofta är liksom... Mm. Om inte mest framgångsrika, men de är ju med där. Så är ju inte fallet och har ju inte varit på länge egentligen. Alltså att Stockholm inte är representerat igen då i SHL. Ser du någon liksom fara kring att de här lagen fortsätter att skvalpa nere i Hockeyallsvenskan, eller är SHL alltså så pass starkt ändå att det spelar inte så stor roll om AIK, Djurgården, SSK för den delen, alltså gamla klassiska klubbar ligger kvar där nere?
Alltså, det är en otroligt känslig fråga.
Jag ställer mig som stockholmare.
Ja, men absolut. Va? Och det där pendeln har ju svängt fram och tillbaka. Och det var ju mycket man snackade bakåt i tiden. Att svensk hockey måste ha några Stockholmslag för att annars blir inte media intresserad. Och det är där allting händer och så vidare. Men det har ju visat sig att SHL är ett starkt varumärke. Och de klubbarna är ute på respektive ort. Och nu när man har ökat också, på min tid var det 10 i början, nu är det 14 klubbar som faktiskt är väldigt starka i sina respektive regioner. Jag tror att SHL och de klubbar som finns där, de kommer att klara sig jättebra utan något Stockholmslag. Däremot så är det ju väldigt tråkigt i min värld, för att det fanns ju inga härligare än att åka till Stockholm och möta AIK och Djurgården. Till och med Hammarby var uppe på min tid i början, så att jag gillar ju de här Stockholmsmatcherna. Men man har en hemläxa att göra och man har olika förutsättningar. När Globen byggdes 89 var en unik byggnad i Sverige. Den drog ju enormt med publik. Vilket gjorde att Djurgården fick ju helt andra förutsättningar än alla andra klubbar i landet och vann guldet 3 år på raken där, på grund av att det fanns en helt ny arena som inte vi var i närheten av ute på landsbygden.
Mm.
Så att, och även bakåt i tiden när alla var tvungna att ha studier eller jobb, så hade man ju en fördel i storstäderna, för där fanns ju studierna och där fanns ju jobben. Det fanns ju inte på landsorten. Så att pendeln svänger fram och tillbaka och rätt som är så. Sen är det ju det otroliga konkurrensen man har från fotbollen, alltså i storstäderna. Det är stentufft. Titta på Malmö. Det är ju egentligen bara Göteborg som klarar sig. Trots att de har så många fotbollslag där, så klarar sig Frölunda bra. Men alltså Djurgården och AIK är ju... Fotbollen är ju stark som fasen.
Ja, men det är just den där berömda pendeln för mig som liksom uppvuxen på 90-talet. Då var ju nästan hockeyn större än fotbollen, alltså i Stockholm också.
Så var det.
I synnerhet för Djurgården, som jag alltid förknippade mer med ishockey än fotboll på den tiden.
Ja, i början på 90-talet var ju till och med hockeyn större i Malmö. Förstår du? Alltså, det är ju helt otroligt.
Ja, det kunde ju vara, alltså, Malmö Redhawks vann ju SM-guld medan det var 3000 pers på någon stadion.
Ja, på exakt.
Alltså det är ju helt otroligt.
Nej, det låter ju helt som en annan värld idag.
Det är väldigt svårt att tänka sig att det kommer vara tvärtom om 15 år.
Nej, det kommer
det. det kommer aldrig svänga igen.
En annan het potatis nu när du är här, Jonas, är ju ned- och uppflyttningssystemet. Många åsikter kring det. Det ska ju komma en utredning. Jag är ju old school, tycker ju jumbo, hej då. Inga räddningsplanker kvar. Och några andra tycker att SHL ska vara mer stängt och likna mer NHL. Vad landar du i den frågan?
Ja, jag landar in rätt mycket i det systemet som är idag. Jag tycker att det var ju så när tv-pengarna kom in ännu större i SHL, då var ju allsvenskan väldigt rädda för att de aldrig, att den skulle bli mer eller mindre stängd. För då var det ju kvalserien, då var man tvungen att slå ut ett lag uppifrån. Och då ville man få bort det. Och det tycker jag var ett väldigt viktigt steg som svensk hockey tog. Man kan ju ställa sig frågan om det ska vara bäst av 7 mellan de 2 sista lagen. Det är det enda jag ställer mig frågan till egentligen. I övrigt tycker jag att systemet som är nu är ju briljant. Alltså det slutspelet på Hockeyallsvenskan. Nu var det inte så hett för att Brynäs var för bra i år. Men det har ju verkligen hänt någonting. Alltså det är fullsatt i nästan hela slutspelet i alla arenorna, i bägge ligorna. Det är ju fantastiskt. Och det finns en möjlighet att gå upp.
Jag älskar också det här nya systemet. Alltså, jag gillade inte det som var efter kvalserien, det här med att Hockeyallsvenska finalen, den som torskade den, hamnade i den andra chansen, så här Melodifestivalen inspirerat liksom. Och Nu får vi ett riktigt slutspel i Hockeyallsvenskan, den som vinner går upp. Det enda jag absolut inte gillar, det är ju att dessa lag som åker ner har den här fallskärmen och har den här ekonomiska totala överlägsenheten ett år. Men det, den är ju svår att få bort. Det där bestämmer ju SHL liksom, att de ger den här liksom, fallskärmen.
Sen är det, den är ju, den är lite solidarisk på något sätt också, tycker jag. Alltså för att det är så, när man åker ur så har man ju en helt annan organisation i, som kostar pengar. Så det är inte bara till truppen.
Den används ju inte till det dock. Den används
nej, som nej, det, så kan det ju i första vara. Men det finns ändå en...
Det var tanken i alla fall.
Det var tanken. Mm.
Alltså att folk inte tanken, ska förlora jobbet.
Det har ju inte funnits så jäkla länge. För det, när jag var i klubbdirektör i Leksand så fanns den inte. Nej. Så var det.
Mm. Hellre att man kanske förbättrar ekonomin för alla hockeyallsvenska klubbar genom ett bättre tv-avtal än att man tar bort den.
Såklart. Eller att man allokerar den där fallskärmen. 35% ska stanna på kansliet.
Ja.
Så att folk inte förlorar jobbet, exempelvis. Vi ska faktiskt ta ett kort break.
Ja,
du ska åka jobba.
Jajamän.
Du har andra uppdrag tydligen.
Tror det eller ej.
Så är det. Mm. Så vi släpper iväg dig. Tack så mycket, Johanna.
Tack.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Du, Jonas, jag tänker, du är ändå fostrad i bandyklubben, va?
Ja, jag är det.
Mm. En liten resa de har gjort då, sen sent 70-tal, där du och, är det Stefan, brorsan heter det?
Ja, precis. Vi spelar ju tillsammans faktiskt. Nej, men Rögle har ju betytt otroligt mycket för mig. Även om jag inledningsvis sa att Leksand känns som hemma, så är ju Ängelholm ligger väldigt varmt om hjärtat. Och det Rögle har gjort för mig i unga år, det kommer jag aldrig någonsin att glömma. Det var de som gjorde mig till den föreningsmänniska jag är idag. Det var de som förstod de värdena som jag som finns inom idrotten som är positiva. Och sen när jag kom till Leksand då på hockeygymnasiet, så var det ju där jag tog klivet mer in i eliten.
Och det var inte en helt liksom given flytt att göra på den tiden, att man skulle liksom sticka upp till Leksand?
Nej, det var otroligt exotiskt. Det var ju bara en tillfälle. Det fanns ju bara ett hockeygymnasium i Sverige. Det var ett hemsnickrat, och det var ju Leksand. Och det var det året också att man gick till att ha yngre juniorer och äldre juniorer. Innan så var det bara en juniorgrupp från 16 till 20 år. Vilket gjorde att Leksand också behövde fler spelare. Och på något vis så hamnade jag väl i den kvoten. Annars hade jag aldrig hamnat där. Och hade inte min mamma gått ut och dansat en onsdag i Ängelholm och träffat ordföranden och liksom var den första agenten i svensk ishockey och skröt upp mig, som gjorde att de fick upp ögonen på mig, så hade jag inte heller hamnat i Leksand. Så
mycket tillfälligheter alltså.
Ja, enormt mycket tillfälligheter. Men när jag väl hade fått den tillfälligheten så tog jag ju chansen när jag väl kom dit. Och liksom stoppa in allt jag hade. Jag brann ju. Leksand har ju varit mitt favoritlag i rätt många år då. Så att det var ju också helt otroligt att man får hamna i sitt favoritlag.
Ja, och du blir ju någon form av liksom one club man också. Alltså att du sticker ju iväg någon avstickare till Kanada, och det är väl i Tyskland och Österrike. Men annars är det ju mycket Leksands IF.
Ja, jag hade väl egentligen anbud från alla lagen i gamla elitserien. Men för mig var det var någonting större. Som jag avgjorde. Jag trodde att jag fick fram mer av mig själv om jag spelade för någonting jag kände riktigt, riktigt mycket för. Och för mig var ju drivkraften att bli så bra som möjligt som hockeyspelare. Och det är lättare att täcka det där skottet med hela kroppen om man verkligen känner för laget.
Du, ett år i Nordamerika, ett år i Tyskland, ett år i Österrike.
Mm.
Varför var du aldrig kvar? Var det alltid liksom en enorm hemlängtan?
Nej, men alltså, man kollar på din liksom landslagskarriär. Då hade jag känt spontant så här, okej, Jonas har gjort 6-7 år i NHL också.
Mm.
Alltså att det går lite hand i hand, men det blir ett år i Calgary.
Ja, och det är ju... Dels så flyttade jag dit när jag var 27 år. Jag kom till Calgary som hade precis vunnit Stanley Cup. Håkan Loop flyttade hem, jag skulle flytta dit. Sen på sommaren så... släppte ju Sovjetunionen för första gången ut spelare, så då kom ju Makarov. Och vi hade precis samma position. Och då gick ju han före mig i strukturen. Och det laget vi hade där, jag tror det är 6 eller 7 stycken som är invalda i Hall of Fame.
Ja, det är ett otroligt lag.
Ja, det är helt otroligt. Vi har 7 högerytra. Och då snackar vi Joe Mullen, Makarov,
Flurry.
Och, och sen hade vi Tim Hunter då, som var vår verkliga slagskämpa. Han var också högerytter, vilket han skulle spela varje match. Så att, det var tufft i porten. Och jag bevisar verkligen för mig själv att jag kunde spela i NHL. Jag var ner, det var väldigt nära att jag hamnade i ett annat lag i Kanada i sista trade-datumet. Och de ringde upp mig och jag bara frågade, blev det så? Nej, vi fick inte det vi ville ha för dig. För du är alldeles för bra för att släppa för det de ville ge. Och då kände jag bara, jag hade pratat med den andra klubben att där skulle jag spela med en annan svensk.
Det är väl preskriberat nu, vad var det för klubb?
Det var Winnipeg.
Ja.
Och då blev det inte det. Då sa jag, men alltså, då får ni skicka ner mig till farmarlaget för jag blir tokig, sa jag. Och då sa han, men
det är inte många som har bett om det.
Nej, men jag var där då. Jag älskar att spela hockey, va? Och jag spelar ju för lite i matcherna också, men jag presterar ju de matcher som jag spelar. Och då sa han, nej men det går inte, sa den här biträdande general managern. Men sen så ringde han tillbaka, nej men det finns en som heter conditioning. Vi kan skicka ner dig 10 matcher på 16 dagar. Perfekt. Så jag åkte ner dit och lirade och jag gjorde skitbra. Jag gjorde väl 13 poäng och 3 straffmål på 10 matcher. Och när jag kom hem så sa, fy fasen vad bra du har gjort det där. Nu ska du få spela de här 2 sista matcherna innan i grundserien. Och det var ju som VM-final för mig. Jag ligger och stretchar och förbereder mig för den här matchen. Så kommer de in och säger, sorry Jonas, you're not playing tonight. Så. Och så, varför det? Nej, men Juno Undai kan ha en poäng till, så får han en bonus. Vi vill ge honom den chansen. Och då kände jag, så vill inte jag bli behandlad. Det är mot allt mitt. Och dagen efter gick jag rakt in till Terry Crisp. Han var ett riktigt jäkla råskin som coach. Och sa, vad var det som hände igår? Och då sa han, jag berättade han igen. Och sa, men tycker du verkligen jag är sämst i det här laget? Nej, Mr. Burquist, sa han. Och så pekade han på 7 forward i truppen som han tyckte jag var bättre. Och sa, varför får jag inte spela då? Ja, det är politik, sa han. Det har funnits den här ligan sedan den startade. Det ändrar verkligen du eller jag på, sa. Jag gick ut liksom, vad är det från?
Ja, du var maktlös. Man.
Jag var maktlös.
Ja.
Och sen när jag ska gå ut så säger han, men Jonas, you're playing tomorrow. Är du säker på det, sa han. Sen fick jag spela mot Los Angeles sista matchen. 10 minuter in i sista perioden gör jag mål. Sen fick jag inte spela ett enda byte. Och jag blev helt förvånad. Så jag gick upp till general managern Cliff Fletcher, världens finaste man. Och sa, liksom, när han säger det i politiken, är ni som säger att inte jag får spela? Men Jonas, vi om någon vet och vill att du ska spela. Och sen frågade jag min rumskamrat, när han säger liksom att inte jag fick spela ett enda byte med. Nej, men du bevisar ju att han har haft fel hela säsongen. Och vill inte han visa att publiken i arenan. Sådana grejer gjorde att jag fick nog. Det är inte jag, va? Och jag fick min självkänsla vid 25 års ålder på något sätt. Och sen har jag bevakat den för att jag mår bra i min självkänsla. Och jag krusar ingen på det sättet. Utan då får det vara. Sen ville inte de släppa mig, så de hyrde ut mig till. På samma premisser egentligen som att jag var i farmarlaget till Tyskland. Så att och i slutet av säsongen i Tyskland så kom ju Al McNeil, som var ansvarig för development eller vad det hette för någonting. Och så sa han det, vi ville få över det till slutspelet. Och då sa jag, men Conny Everson var här för 14 dagar sedan och frågade om jag skulle spela VM för Sverige. Och då, jag lovade honom det. Och där bröts våra vägar. Så jag tog ett aktivt val på något sätt. Och jag ångrar aldrig det de första 15-20 åren, ska jag säga. Men idag, när folk liksom inte tror att man platsar i NHL, att man kunde spela det, så kan jag reta mig att inte bevisa alla andra för det. Men jag bevisar mig där och då för mig själv. Och jag hade en andra tränare som hette Paul Baxter. Och han, när vi skulle vi åkte ut slutspelet, skulle vi ta pizza och öl i omklädningsrummet. Då kom han till mig och sa, Jonas, jag vill gå på café med dig innan du åker hem idag. Och då sa han, du flyttar inte någonstans, sa han, för att jag kanske får ett huvuduppdrag i NHL och då vill jag med dig. Du är den mest professionella spelare jag har tränat. Och det var ju liksom för mig, men nu kan jag flytta hem. Jag har bevisat i den här ligan att han tyckte det.
Mm.
Ja, det var en lång utläggning och det är sällan jag har dragit den, men det är precis så det var.
Måste ju ändå undra sådär, vad hade hänt om jag hade fått den där traden till Winnipeg?
Ja.
Eller vad hade...
Spelat med Thomas Sten i första kedjan.
Ja.
Det hade
vi har ju en svensk spelare nu, Gustav Forsling. Han var ju uppe på waivers i NHL för 2 år sedan. Och jag vet att han var ju på SHL-klubbarnas bord lite sådär. Hade agenten kollat vem vill ta. Och nu för någon månad sedan skrev han ett kontrakt på en 500 miljoner.
Ja.
Alltså...
Ja, men så är det ju.
Ja, jag vet inte om du har en 500 miljoner idag, men...
Nej, nej. Jag skiter i pengarna egentligen. Alltså, det är bara det. Alltså, jag är helt säker på. Jag har ju sett annars. Och jag fick ju ännu mer liksom, vatten på kvar när vi hade Wayne Fleming i 4 år liksom, i Leksand. När han bara liksom, pumpar mig full. Vet, Jonas, du är liksom den idealiska NHL-spelaren. Liksom, jag skulle kunna nyttja dig. Och, vet, han kollar målskyttaren eller... that guy can't not play in Sweden. That player cannot play in Sweden. You can play in Canada, sånt så liksom. Han, det var, jag kände nog att jag höll den nivån. Sen var jag med i Canada Cup och mötte de absolut bästa och liksom och sådär. Så att det var. Jag skulle två saker. Jag skulle ha flyttat dit tidigare, så jag hade haft lite mer tålamod. Och jag skulle behövt Håkan Loop kvar i Calgary som kunde coachat mig och berättat för mig det här politiska spelet. Det var ju inte så på den tiden, man var inte så upplyst och man visste inte, vet du. Det var ju bara någon liten notis i kvällstidningen om hur det har gått i resultaten. Jag hade ju ingen aning om NHL i övrigt. Så där. Mm. Men jag är ju för fasen inte bitter. Jag är bara helt överlycklig över min karriär. Va? Jag fick ju vara hemma här och vinna så många guld med Sverige och spela i Leksand så många år. Så att, jag är nöjd med min karriär.
Ja, det ska du ju definitivt vara. Jag som sagt tänker ju mycket Leksand, men såklart 3 kronor och det du har gjort. Din gärning där. 15 mästerskapsmedaljer. Också liksom inleda lite, kan man säga att du ändå inleder 3 kronor ungefär liksom i slutet av Sovjet-eran? Är det en rättvis bedömning eller hinner du liksom möta de här maskinerna som vinner med 13-0 och 13-1 i Skandinavien mot 3 kronor?
Ja, mina 2 första matcher mot, vi kallar dem ryssarna då, det var 84-85 i Svetsia. Då fick vi 10-0 första matchen och andra matchen låg vi under med 9-0 efter halva matchen och sen gjorde de 10-0. Sen gjorde vi 10-1 och vi jublade som vi hade vunnit SM-guld allihop.
Men hur var det? Alltså, jag har sett så mycket dokumentärer om den här röda maskinen. Och, alltså, det ser ut som att ni möter liksom Harlem Globetrotters typ.
Ja.
Var det upplevelsen att de var så bra på allt att det var, liksom, det var larvigt att ens ställa upp och möta dem?
Ja, det kändes ju ibland lite förnedrande. Vi kunde ju tycka att vi gjorde ganska bra matcher ändå, men vi var ju inte i närheten. Och när man fick powerplay, man nästan skämdes när de tog pucken och höll den i 1 minut. Liksom, så här, det
händer ju inte i hockeyn idag. Det skiljer ju aldrig så mycket mot 2 lag.
Nej, det gör inte det.
Alltså, det, är liksom...
det var 2 olika system. Och sen var ju inte taktik... Alltså, idag så har man ju liksom utvecklat hela det här spelsättet och spelmodellerna. Och, alltså, det var ju... Nej, men spela trap eller så här. Det fanns ju inte på den tiden, utan det var ju liksom lite fritt blå som man spelade 2-1-2 och så där, och det var mer ytor att briljera på för de som var riktigt riktigt bra.
Vem var bäst av de här sovjetspelarna?
Ja, jag har alltid gillat Makarov. Sen hade jag ju förmånen att sitta bredvid honom i omklädningsrummet i Calgary ett helt år. Vi umgicks privat. Otroligt fin människa.
Han blev ju årets rookie det året. 32 år gammal.
Ja, precis.
Så ändrade de regeln efter det. Man fick inte vinna när man var 32 år.
Jag frågar journalisterna. Jag gör runner-ups. Nej, han var ju fantastisk. Men sen... Alltså möta Kassatonov och Fetisov i anfallszon. Alltså man blir... Alltså de var så starka, ni fattar inte. Så det var helt otroligt. Man var ganska tillbucklad, man gav allt man hade. Det liksom. Fanns inte en cell i kroppen som inte liksom var beredd när man skulle möta dem.
Ja, man kan ju fatta varför när man sett de här dokumentärerna om träningsläge 11 månader om året. Fick inte åka hem. De blev bra på hockey, men var kanske inte så schysst.
Nej, de hade väl ett tufft liv så, som du säger. Ja, många minnen såklart, 87, 91, 98 med VM-gulden, 94 OS Lillehammer är för mig krokar ju i liksom fotbolls-VM liksom, alltså det är ju ett fantastiskt liksom sportår. Är det liksom ditt coolaste minne också? Hur värderar man ett OS-guld mot ett par VM-guld exempelvis?
Ja, men det... Alltså, jag har ju lyxen att välja mellan 4 guld, det är ju inte många som har det. Men jag sätter ju ändå... Alltså... OS-guldet som nummer 1. Det är så otroligt speciellt. Vi var första svenska lag som vann olympiska guldet i hockey. Och på sättet som vi vann det. Och i vårt grannland, mycket svenskar på läktaren och kungen och Silvia och prinsar och prinsessor bakom båset. Alltså, och två unga spelare som avgör det här liksom, i form av Foppa och Salo. Som, ja, det var så många grejer. Och för min egen skull, jag var ju 32 år, det var lite grann sista chansen. Och jag hade varit kapten, eller assisterande kapten under många år, och så var en av kaptenerna. Jag spelade första powerplayet, jag var inne på bägge målen i finalen. Alltså det var så många roliga grejer, jag kände mig så otroligt delaktig i det där guldet.
Jag minns ju den amerikanska domaren, ja, som tillät kanadensarna, han tar väl en utvisning på slutet, va, där mm. Sverige kvitterar, och det är ju typ ett överfall, så han måste ju ta den.
Mm.
Men den nivån han sätter i matchen, och jag kommer ihåg att ni var väldigt frustrerade, och även om det var Arne som kommenterade, som också var så här, vad gör den här domaren på planen? Var det så?
Ja, men så var det. Och det var med ganska, alltså, jag spelade mitt första Canada Cup 87, och då förstod jag liksom vilken roll Kanada spelar i världshockeyn. Alltså, du kan inte bara vara bra eller förvänta dig att det ska vara samma förutsättningar, utan du får bara hacka i det, och sen får du slå dem ändå, helt enkelt. För att jag menar, när vi var Canada Cup där, då kom vi dit som regerande världsmästare. Vi fick spela i fyra olika tidszoner, och ibland gick vi upp 5 på morgnarna och vi kom 5 på morgnarna. Och när vi fick maten så var det ju liksom en kyckling som man kände vilopulsen på. Det var liksom, allt var bort, de skulle bara bort med oss.
Va? Ja, de skulle vinna till varje pris.
Ja. Va? Så att vi hade, jag tänker väldigt sällan på domarna när jag tittar på hockey. Vet du. Jag bara känner att det är som det är, det är bara att vinna ändå liksom. Mm.
Ja, du nämnde Salo där innan. Jag kan lida lite med honom idag. Alltså han avgör OS-finalen 94.
Mm.
VM 98, så det avgör 22 finaler.
Ja.
Vinner 1-0 och 0-0. Alltså han håller typ nollan genom hela VM 98. Och sen är hans hela eftermäle kokat ner till det här som hände 2002.
Mm. Det är en katastrof, tycker jag. Så att det är så. Jag vill aldrig prata om den händelsen. Däremot så det han gjorde i Lillehammer som ung kille, kommer in som tredje målvakt, jobbar sig hela vägen in, går in i finalen. Han släpper in de två första straffarna. Alltså det kan ju knäcka vem som helst. En ung målvakt skulle ju kunna darra. Han spikar igen tar fem raka straffar.
Det är fem raka?
Ja, och han ger oss förutsättningar att vinna den där matchen. Mm. 98 ska vi inte snacka om. Alltså jag har ju sällan sett en bättre.
Ni gör ett mål på två finaler och vinner guld.
Ja, och vi vann ju med 1-0 eller 2-0 mot Finland i grundserien också. Då höll han nollan då med. Jag tror han har 0-67 insläppta på 11 matcher. Det är helt magiskt.
Ja, men det där är en bra take, Robin. Alltså lite som var kring Thomas Ravelli i fotbollen. Han var ju också lite så här häcklad och hånad fram till 94. Men nu
nej,
är ju
tvärtom.
Han är ju liksom, man blir ju glad i hela själen. Tommy Salos gärning, den ska ju minnas på rätt sätt, tycker jag. Och han har blivit tyvärr en hackkyckling hos vissa, inte hos alla.
Ja, inte hos mig. Nej, men det på något vis, tänk man hur det mentala spelet är egentligen. Hade någon annan gjort det där målet som blev det avgörande målet, och det här hade varit en vanlig straff, man har åkt in och satt den i gubbhörnet, så hade man kommit ihåg Salos räddning. För den var ju också exceptionell. Men i och med att då på den tiden det Foppa gjorde var så otroligt exotiskt. Så då var det ju det man lyfte fram och gjorde frimärken.
Hade du på känn att Foppa skulle plocka fram någon sån där grej? För han sätter ju en första straff också som är otrolig också.
Den är ju så snygg så det finns inte, va?
Men vad tänkte du? Alltså blev du också, för man ser ju reaktionen från ledarna. Alltså folk är ju liksom chockade. Mm. Ja, men samma bland spelarna. Alltså, hur vågar människan?
Ja. Men så var det. Och det kan ju tyckas lite konstigt. Så nu, man ska ändå komma ihåg att det var 30 år sedan. Och vi hade ju inte sett den. Men en gång innan när Kenta Nilsson gjorde mot USA 89 på Globen. Då var jag också med. Men alltså, han är så strategisk, Foppa. Så att han har ju tittat på målvakten. Han såg ju att han förflyttar sig otroligt snabbt åt sitt höger hela tiden. Och det var ju där han någonstans tänkte att nej, men det är ju så jag kan lura honom. Och han tyckte inte själv att han hade så många varianter som straffläggare. Och han tog den första som han var bra på. Sen hade han den där kvar. Men det är så roligt, vi hade så otroligt trånga tröjor. Ja, men det var ju verkligen jättetrånga. Vi hade ju problem.
Man ser ju skydden liksom.
Ja, men det var verkligen så här trångt, vet du. Oelastiska. Så man ser ju innan han ska lägga den där, man vet ju att han ska göra så här efterhand. Och då värmer man ju upp axlarna så här, för han ska vara mjuk och ledig och lägga in det.
Ja, det är det som kallas för OA-floka-rörelse.
Ja, det körde vi ganska gott. Alltså. Men häftigt. Alltså, jag tycker framförallt det att han vågar ta den risken och visa det modet som så ung spelare. Även om han är en av världens bästa spelare genom alla tider, så måste det finnas en viss harmoni i laget för att man ska våga plocka fram en sån variant i det utsatta läget. Och det är det jag känner. Det är därför det här oskulden sitter så nära in på mig. För att vi skapade det där som gör att vi kunde komma tillbaka. Och sen att unga spelare kunde spela som bäst när det verkligen gällde. Det.
Du la ingen straff, va?
Jag skulle lägga en nionde.
Asså.
Och vi vann ju en sjunde.
Vad hade du plockat fram då, tror du?
Om
du hade...
Samma som Foppa. Nej, men det var verkligen så att vi, när vi skulle sätta de fem nästa straffskyttarna, så var det ju en del som absolut inte ville lägga. Och jag och Jonsson, vi var ju lagkapten och vi sa det, ja, men då lägger vi. Så man får ju kliva fram som ledare i de där lägena. Och på något jäkla konstigt sätt så satte ju sig min nervositet. Det var ju bara, då blev man i fokus igen. Nervositeten var ju de första fem straffarna, tycker jag. Men jag är ganska glad att jag slapp lägga den där. Vet
du, så att... du nämner ju Foppa såklart som en av världens bästa genom alla tider. Några andra lagkamrater till Kronor som du tycker är värt att liksom lyfta fram, som kanske gjorde väldigt bra insatser lite sådär i skymundan?
Skymundan? Nej, men jag vill alltid lyfta fram Mats Sundin, för det han gjorde för Tre Kronor under alla år han var. Han var ju liksom MVP genom alla tider i landslaget. Men sen kommer jag ihåg, alltså mina första VM, jag spelade med Masken och Södergren, alltså fantastiskt. Vi blev som, vi gick från fjärde femma till första femma på liksom en månad. Och nej, men det var, vi hjälpte varandra. Sen är ju så många duktiga spelare jag har spelat med, så att det är otroligt häftigt att lära känna de där människorna. Jag umgås ju med dem än.
Jag gillar nostalgi. Däremot kanske modet gärna får stanna kvar.
Den där jackan var jag jäkligt nöjd med. Vet du? Alltså, alla har knäppt upp i halsen. Vet
du? Ser ut som en bankett på liksom Finlands båt, typ.
Ja. Det var ju Niklas Lidströms första VM. Den är ju från 91, den här bilden.
Mm. Helt okej att ta en bash också.
Vad sa du?
Helt okej att ta en bash.
Ja, visst. Nej, men det var ju när vi har vunnit där.
Man får känslan av att banketterna, segerbanketterna, var väldigt roliga. Finns det någon favoritbankett?
Ja, oja. 98 var ju... Det var ju... Då hade vi ju... Vi visste inte vad vi skulle göra. Vi åkte på någon sån här offentlig bankett först och satt och var otroligt skötsamma. Och sen när vi kom till hotellet så... Då var det någon mat nere i källaren där. Och redan där började det bli rätt högljutt. Och jag kommer ihåg att jag höll tal då, för jag hade gjort min sista landskamp. Och sen så hittade vi en sylta precis runt hörnet som var helt tom. Det var ju en söndag som hette Zigzag eller något sånt där. Och det är den galnaste guldfest jag har varit på. Jag dansade med Lasse Anrell, jag är en gamla...
Alla
tog av sig bara överkropp och dansade trycka med honom. Tyckte han var lite hårig på ryggen. Vet du.
Otroligt lag den 98, alltså.
Ja.
Foppa också, den kommer till VM:et.
Ja, ja. Nej, det var ett lag. Jag var inte med i Nagano 98 där, men då var ju bara NHL-spelare. Mm. Och då förlorade man det, och då sa de liksom hela alltid liksom nationens revansch, och det var verkligen nationens revansch. Alla som kom dit hade bara bestämt sig, nu ska vi fasen och ställa rätt till rätta det här.
272, det heter ju ditt bolag också. Men vi har grävt lite här och kollat lite på Elite Prospect-statistik. Vi får upp det till 382 landskamper. Jag misstänker att den ena är liksom tävlingsmatcher då, och den andra är...
Är det inte B-landskamper, alltså vikingarna?
Ja, det är vikingarna.
Ja, det kan man bli, ja.
Jag har 10.
Så du kan ringa till Jönsson och säga att du har det där rekordet då?
Ja, men jag har ju väl, för att se nu, är det 15 matcher i vikingarna också? Alltså. Så att egentligen är det 287. Det var så att de här matcherna som spelas nu, när slutspel pågår, de räknas som B-landslagsmatcher förr i tiden. Så att,
det var de som kallade sig vikingarna, B-landslaget.
Ja.
Och det är typ det som idag är Karjala Cup och sånt där, typ.
Nej. Det var de hade ju egna tävlingar, så att, eller turneringar. Så Sankt Petersburg var ju en sån där, varje år så åkte B-landslaget och mötte väl de andra ländernas B-landslag. Så att det var ju, men du vet, det var ju alla hemma i Sverige. Det var ju så många bra spelare. Så många av de här som man fick ju börja i vikingarna. Och sen så slussades man in i A-landslaget.
Kan det störa dig att den här liksom, statusen på Tre Kronor inte alls, att det inte betyder lika mycket för folk att dra på sig Tre Kronor tröjan som det betydde på din tid?
Mm, det gör ont så in i bomben.
Gör det?
Ja, det gör det. Ja, för mig är... Vet, när jag växte upp så var ju Honken och Sterne och hela det gänget mina första idoler. Och sen så kom ju generationen med Söderström och Ålberg och hela det här Brynäs-gänget. Och de någonstans, de byggde det här varumärket som vi sen fick äran att få vara med. Och sen byggde vi det under våran tid och sen lånade vi ut det till nästa generation. Och det är klart att jag hade en stor respekt för det, vad mina spelare, eller äldre spelare hade gjort för Tre Kronor för att jag skulle få den chansen att få vara med och bli så uppskattad. Men nu när det devalveras lite så, där, så kanske inte man sätter samma värde på det som vi gjorde bakåt i tiden. Det är som jag sa, bragguldet, vi hade ju aldrig fått ett bragguld idag. Jag vet inte vad som ska hända då.
Nej.
Så det var, jag kan tycka det är lite synd, men det är som det är.
Mm. Vi skulle kunna prata i typ 2 timmar till. Ja. Det var väldigt otroligt kul att ha det här, Jonas. Vad för folk som inte vet, jag vet ju att du har varit lite i näringslivet, men vad gör du idag?
Sen 3,5 år tillbaka så startade jag ett eget företag i konsultbranschen. Så jag gör 4 saker. Jag har ett mentorprogram där jag har mentor 6 stycken varje år. Jag kör mycket grupputveckling för ledningsgrupper och så. Och sen sitter jag i 3 olika styrelser. Och sen håller jag lite föreläsningar ibland. Jag tycker livet är toppen faktiskt.
Härligt. Det gläder mig enormt mycket att höra.
Ja.
Vi ska komma tillbaka på tisdag också, Robin. Vi ska ta din lista då. Den är väldigt intressant. Vi hann inte med den, för vi fick så bra surra.
Jag som var så spännande.
Ja, men precis. Vi kan snacka lite
off-camp sen då. Jag får lyssna på tisdag.
Ja, det får du definitivt göra, Jonas. Vi ska avsluta med ett speltips från våra vänner på Hyper. Där vi tror på kryss då i nästa match mellan Rögle och Skellefteå. Och sen tror vi också på krysset i slutspelet borta i NHL mellan LA Kings och Edmonton. Det har vi boostat upp till 21 gånger pengarna. Så kryss Rögle, Skellefteå, kryss LA mot Oilers hittar ni på Hyper till 21 gånger pengarna. Tack Robin. Stort tack igen Jonas för att du ville gästa oss. Det var supertrevligt. Och tack till er som har lyssnat och tittat också för den delen. Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folk.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.